Gullviva, klöverblåvinge och trädpiplärka. Det är några av alla arter vi möter på den rika rullstensåsen i Emådalen. I Naturmorgon den 23 maj 2026 jämför vi taltrasten med rapparen Kendrick Lamar och så får jourhavande geolog förklara begrepp som granit och granat. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och morgonens fältreporter. Hon ska ägna sig åt den rika naturen på en rullstensås i Emådalen i östra Småland. God morgon Lisa Henkov.
God morgon. Jag tror nästan att man hör att jag inte är ensam.
Vilket fint och trevligt sällskap. Beskriv lite hur det ser ut, Lisa.
Ja, men jag står på en kanten av en ås och i östra änden det är en sån här klassisk smålandsgärdsgård eller sån här grangärdsgård framför mig och en åker, men innan åkern så är det en öppen betesmark och bakom mig så reser sig åsen med en del träd på och så slingrar sig ämmån här precis bakom åsen och den är liksom omgärdad av en massa buskar och träd och sen så meandrar den så här väldigt krokigt.
Och på vilken skala, hur grönt är det i östra Småland nu?
Ja, det, allt är inte grönt faktiskt. Allt har inte slagit ut. Men på marken är det tokigt. För att det blommar liksom blåsippa till midsommarblomster. Ni hör ju själva, det är alla månader på en gång nästan på något vis.
Ja.
Och just nu när jag tittar ner så är det smultronblommor, såna här stora smultronblommor som dominerar faktiskt. Så kom det en liten sädesallad där, tror jag.
Ja, men Lisa, du ska ju ägna dig åt allting du kan upptäcka. Alltså du ska omfamna hela den rika mångfalden på den där åsen i planen. Vi kommer till dig alldeles strax. Jag tänkte bara säga lite mer om programmets innehåll i övrigt också. Många har säkert noterat att gråsuggan utsågs i veckan till årets trädgårdskryp. Men om vi ska märka lite på ord så borde det vara gråsuggorna. Det finns nämligen fler än 30 arter i Sverige. Vi ska få veta lite mer om dessa små kräftdjur om en stund. Hur har man skillnad på koltrast och taltrast? Det undrade en lyssnare och vi ska försöka kalibrera in öronen på skillnaderna i deras röster. Jag tänker att vi ska ta avstamp i sångerskan Bonnie Tylers fina, lite raspiga röst. Det gör vi om en halvtimme ungefär. Och så i ett reportage efter 7. Då sätter vi oss på en berghäll tillsammans med jourhavande geolog Jenny Andersson. Och hon tar oss 2000 miljoner år tillbaka. Det var då själva urberget som allting annat står på bildades.
Här har det varit väldigt våldsamt. Man kan tänka sig som det ser ut idag runt Stilla havet. Man pratar om Ring of Fire. Mycket magmatism, vulkanism och så drabbas då de här sedimentära bergarterna av det så de väckas ihop.
Ja, det är lite av programmet. Kom gärna med förslag på sångare som för tankarna till taltrast och koltrast, tänker jag. Eller hör av er med någonting annat naturrelaterat ni har på hjärtat till naturmorgon@sverigesradio.se eller på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon förstås. Ja, men Lisa Henkov var inte ensam på den fina rullstensåsen vid Emådalen. Där finns också Kalle Ljungberg. Och Lisa, vad är det du har tänkt att du ska göra den här morgonen egentligen?
Ja, men först var tanken lite, ja men det är ju den här biologiska mångfaldens dag. Det kanske finns någon rolig aktivitet som vi kan haka på bara. Och då hade ju Kalle Ljungberg och Emådalens naturskyddsförening en utflykt hit igår när det var biologiska mångfaldens dag som jag hakade på. Och sen så när jag pratade med Kalle Ljungberg så förstod jag ju att här fanns det ju väldigt mycket biologisk mångfald att prata om. God morgon Kalle.
God morgon, god morgon.
Ordförande i Emådalens naturskyddsförening.
Just det, det stämmer.
Som sträcker sig här. Vi är alltså i Småland. Vi är, var är vi egentligen?
Ja, vi är ju i Hultsfreds kommun. Så vår förening jobbar i Hultsfreds kommun. Emån rinner ju genom några kommuner till, men vår krets heter så då. Emådalen. Så vi är ju här i Årena mellan Järnforsen och Målilla på, i Lundens naturreservat som den här rullstensåsen ligger i då.
Och det är egentligen rullstensåsen som är själva reservatet?
Ja, det är det. Och de betesmarkerna som är på och lite omkring. Så det är åsen egentligen.
Och på ena sidan har jag solen. På andra sidan har jag Emån, fast den inte just nu syns.
Precis.
Men annars så är det är redan varmt.
Ja, det är redan varmt här. Och ja, det kommer att bli en fin sommardag. Och lite fjärilar flyger redan.
Ja, och vi har sett en humla också.
Och humlar redan, ja.
Så att vi kommer liksom sluka allt som finns på den här åsen. Mm. Men vi tänkte ändå att vi ska börja med själva åsen. Mm. För Kalle, du är en sån som slukar allting. Men själva åsen är ju grunden till att det här är ett naturreservat. Och till att det är kanske också att det är så rikt liv här. Mm. Vad är det vi står på?
Ja, den här rullstensåsen den bildades ju när inlandsisen drog sig tillbaka en gång i tiden. Då bildades åsen och just här så finns det lite kalk i marken också som gör att en del växter som vill ha det växer här men ingen annanstans här i våra trakter. Så det gör att det blir en väldigt speciell liksom, flora på åsen. Och sen är det ju fina betesmarker på och det gynnar ju alla våra klassiska ängsväxter också. Så det är väldigt artrikt här.
Ja. Och åsen går bakom oss, den går liksom i öst-västlig riktning. Det är nästan så den gör en liten Y-form här. I den ostligaste änden då som vi står. Och så är det, när vi tittar rakt fram så är det en stor rejäl grop där.
Ja.
Vad är det?
Det är en död isgrop. Och den syns väldigt tydligt just här. Där det har släppt ett isblock när isen en gång smälte. Som har smält för sig. Och bildat den här gropen då.
Det har liksom blivit kvar när det har sandat igen runt omkring och så. Alltså jag tycker det är så spännande det här med rullstensås på det viset att man tänker sig ju stenar som rullar.
Mm. Precis.
När man hör ordet.
Ja, jo.
Och jag har förstått att det är lite så det går till också. Att det blir som en tunnel under en inlandsis.
Mm. Precis.
Och så fylls den lite grann igen, men samtidigt så forsar det vatten.
Ja.
Så att det är som en isälv, liksom
som en isälv
i en tunnel under.
Och stora stenar längre ner och ja, sand högst upp.
Ja. Så. Och sand, det har vi ju sett. Alltså, om man går här, rätt som det är, så är det en liten hög med sand.
Ja.
Ganska grå sand.
Ja. Ja. Ja, det är den typen av sand som vi har här i den här delen av Emådalen. Mellan Järnforsen och Målilla. Så är det speciellt väldigt sandigt.
Ja.
Och med tallskogar runt omkring. Sandiga tallskogar. Tallmoar.
Ja.
Också.
Så den här sticker ut lite för att annars så är det mycket just de här sandiga tallskogarna.
Ja, så är det ju här. Det är bara längs med Emån egentligen som det är jordbruksmark och öppet. Annars har vi tallskogarna runt om här.
Ja. Och när jag tittar mig omkring så är det ju inte några tallar här, det är enar, björkar, ekar längre bort, någon rönn och sådär. Ska vi bara ta och nypa tag i någon liten, någonting levande också?
Ja.
Vad hittar du här, Kalle?
Vi har ju till exempel mandelblom som blommar.
Jaha.
Och det lilla gräset luddlosta har kommit fram här också. Och så ser vi smörblommor och blad till gråfibbla. Ganska mycket gråfibblor är det här i en torr miljö här. En liten torr sluttning på åsen. Och, ja.
Alltså, jag slås också av att det är ganska mycket spindelnät.
Mm, många spindelnät som man ser nu. Och där var en liten gräshoppa som nog nästan fastnade i spindelnätet.
Oj då.
Vi ser sådana här trattspindelnät också. Ganska mycket av här.
Är det där som ser ut som en, alltså ett spindelnät, men det blir som tätare?
Tätare, och spindeln sitter längst ner i mitten, ja.
Och där är det ett stort hål, centimeter ungefär.
Där sitter spindeln.
Ser du spindeln?
Ja, där såg den röra sig nyss där i hålet.
Ja, jag ser den.
Ja.
Den har benen där liksom klara.
Ja, visst. Den är beredd. Och det är mycket små gräshoppor som hoppar omkring. Så det är väl det spindeln väntar på där.
Ja, för på något vis, det är inte bara att det finns blommor, utan det är ju insekter överallt. Och nu hittade du någonting.
Ja, det var lite oklart.
Ja.
Vi spanar efter den lilla sällsynta låsbräken då, den lilla ormbunken som man kan se här om man har tur.
Ja.
Bland gråfibrebladen.
Alltså, vi ska ha tur på morgonen, tänker jag. Men kanske inte just med låsbräken, men det finns ju andra verkligen exklusiva växter som vi kommer ha chans att titta på. Och det är ju underbart. Och sen så är det ju det här med att det redan nu på morgonen är, vad skulle du säga för temperatur?
Oh, vad kan det vara? 15 grader eller någonting?
Ja, det kan nog faktiskt vara det. För Målilla är ju en ort som man hör när det gäller temperatur. Och det är till och med en termometer i rondellen.
Så är det.
En jättestor termometer. Och när jag körde förbi där vid klockan 5:30, då var det 11 grader redan. Mm. Och igår kväll var det supervarmt. Så värmen är ju nästan vad den här trakten är känt för också.
Ja, så är det ju. Och värmerekordet i Sverige är ju från Målilla en gång i tiden, och 38 grader. Och de här sandiga miljöerna här behåller ju, gör att värmen stannar kvar på nätterna, som gynnar värmeälskande arter.
Så värmeälskande arter, inklusive kanske inte Kalle Ljungberg, men
inte nödvändigtvis.
Men jag tycker det är härligt just nu.
Ja, vad härligt. Och jag hörde en gul sparv där precis också i kören. Tack så länge, Lisa Henkov och Kalle Ljungberg, som alltså är vid Årena mellan Järnforsen och Målilla i östra Småland den här morgonen och bara njuter av den biologiska mångfalden. På tal om mångfald då, gråsuggan, den är utsedd till årets trädgårdskryp 2026. Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som lyfter fram en lite förbisedd organism, så att vi ska lägga märke till den och lära oss mer om den, och det vill vi ju förstås väldigt gärna. Tidigare i veckan ringde vi upp projektledare Erik Hansson, och första frågan fick bli: vad är en gråsugga?
Ja, men en gråsugga är ju ett kräftdjur, så det är ju inte en insekt då, utan det är ett kräftdjur, och de har 14 ben och lever då i, ja, det finns ju både landgråsuggor och så finns det de som lever i vatten också. Men vi har ju valt att fokusera lite mer då på landgråsuggorna eftersom det är de som man hittar i trädgården då.
Varför valde ni dem då som årets trädgårdskryp 2026?
Ja, men jag tycker att de, alltså dagmaskar är ju de som har fått ta åt sig äran av det här med att bilda jord och att liksom ombilda då döda löv och annat till jord. Men de är ju verkligen inte ensamma om det, och jag menar, förutom dem då så är det ju det här, men det kan vara mångfotingar och svampar och massa mikroorganismer och sådär. Men gråsuggorna har ju också en jätteviktig roll där. Det var någon studie som visar att det ungefär är 10% av den här liksom förnan som ombildas till jord av gråsuggor. Så att de har ju en otroligt stor roll. Så att då finns det någonting liksom så väldigt enkelt positivt att hänga upp dem på. Och jag tror att de kanske kan behöva det.
Mm. På vilket sätt gör de då när de omvandlar förna till jord?
Ja, det är ju lite grann samma som maskar, att de helt enkelt mumsar i sig det, och så bajsar de ute på andra sidan, och då är det näringsrika små jordampuller liksom, som förutom då att de liksom gödslar jorden och bidrar till näringskretsloppet, så ska de här då gråsugarbajset också locka till sig ytterligare då svampar och andra nedbrytare. Så att det verkar som att de hjälper både liksom direkt och indirekt med nedbrytningen.
Mm.
Så det är fiffigt.
Jag förstår det ju som att när ni lyfter ett trädgårdskryp så är det ju för att vi ska bli nyfikna och lära oss mer. Men har ni valt liksom gråsuggan av någon annan anledning? Är de hotade på något vis, undrar jag?
Nej, jag har inte hittat någon gråsugga i Sverige som anses hotade. Det finns ju mer sällsynta gråsuggor och sådär, som till exempel den lilla myrbogråsuggan som är ju rätt häftig, som lever då i myrornas gångar och sådär. Men det är väl ingen som är speciellt hotad vad jag har kunnat titta. Så finns det säkerligen i andra delar av världen så. Men det är ju framförallt för att få folk att liksom börja få upp ögonen för småkryp överhuvudtaget så, och liksom också förstå vad de gör för någonting och hur de lever, och få liksom, ja men, så att folk får liksom med sig någon slags grundsyn på småkryp som positivt snarare än någonting som är negativt. Det är väl det som är liksom så här själva, ja, huvudmålet på lång sikt åtminstone. Och så får man väl jobba då ett årets trädgårdskryp i taget liksom.
Mm,
söka påverka.
Ja men precis. Du var inne på det här nu, det är ju inte en art utan många. Nej. Kanske i Sverige 30-40, man vet inte exakt. Men om man ska vara lite generell då, vad kan man säga lite om en gråsuggas liv och biologi, alltså till exempel fortplantning?
Ja, men det finns ju en hel del som är intressant där tycker jag. Dels är det lite häftigt att de, precis som kängurur, har sina ungar eller ägg då först på magen. De har liksom som en säck där äggen ligger då lite fuktigt och sen kläcks till då minigråsuggor som ligger kvar då i den här säcken ett tag innan de sen släpps ut och börjar leva som gråsuggor. Och bara det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Och sen så är det ju så att de ömsar skinn då, så att de liksom har det här hårda skalet och sen så faller det av i två delar. Om jag minns rätt så börjar de med, om det var bakre delen eller främre delen de börjar med, och sen så släpper de den andra. Så ibland så hittar man gråsugor som är liksom nästan som en mörkare färg på framsidan och en på ljusare på baksidan till exempel då. Mm. Och då är de mitt inne i den här skiftningen då.
Mm.
Och då växer de lite grann i lite mjukare stadie, och sen så hårdnar då det här exoskelettet igen så att de kan växa. Så att om man hittar de här riktigt stora gråsuggorna som man kan göra ibland, då betyder det då att de helt enkelt har ömsat skinnet antal gånger och är lite äldre helt enkelt.
Mm.
Så att det kan man väl säga åtminstone. Sen så tror jag, om jag har förstått saken rätt, så är det som så att de framförallt parar sig just när honorna har bytt sitt sånt där hårda skelett. Så att det är liksom under den perioden där som de är, så det funkar att para sig.
Mm.
Men det finns också några arter vet jag som kan, där honorna kan då lägga obefruktade ägg. Så att ja, bara där finns det ju hur mycket spännande som helst egentligen då. Och ta reda på mer om och följa också när man tittar på dem i trädgården.
Ja, alltså jag har pratat med en nära person till mig. Hon bor i Västerbotten. Hon saknar dem. Hon har flyttat från södra Sverige dit. Finns ingen gråsugga, säger hon. Stämmer det?
Alltså om man kollar på artportalerna och så finns det liksom åtminstone rapporter upp längs hela Norrlandskusten. Så att jag kan säkert tänka mig att om man tittar sig eller i trädgårdar och så borde det kunna tänkas finnas en bra bit uppåt.
Mm.
Så att det gäller att leta under liksom lite förna, eller det bästa sättet är nästan att lägga ut några lite så här grova grenar eller stockar och sånt där mot jorden och låta det ligga där. Då blir det lite så här mörket trä och lite så här fuktigt och så som gråsuggorna älskar. Och det gynnar ju dessutom en hel del andra småkryp i trädgården, så det kan man ju göra av många anledningar egentligen. Men där brukar det vara ganska så stor chans att hitta gråsuggor också.
Mm. För de är lite skygga kan vi säga, eller de gillar när det är mörkt och fuktigt och de är nattaktiva, så att man behöver liksom leta efter dem lite grann ju.
Ja, men precis. Och då är det ju, det bästa tricket är ju då, alltså dels då att lyfta på lite stockar och sådär, men även under stenar och så kan man hitta dem. Så att, och då brukar de ju ganska ofta liksom så här rusa undan ganska snabbt, just för att de vill bli sedda helt enkelt. De verkar som att de är lite blyga av sig, kan man nästan få för sig. Så att de jobbar på i det tysta.
Mm, men nu får de vara i strålkastarljuset lite grann. Erik Hansson är projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Och det var han som berättade om årets trädgårdskryp gråsuggor. Gudrun Tiberg skriver: min mamma petade på suggorna så att de kröp ihop och sen lekte hon med dem som puttekulor när hon var barn på Gotland cirka 1915. Puttekulor tror jag också det som är dialektalt. Vet jag att mina barn inte säger, de säger bara spelkulor eller kulor. Jag säger också puttekulor. Men nu ska vi dela ut den återvärda djupt röda naturmorgon-termosen. Och den går till en person som har svarat rätt på den här naturfrågan. En Lundens invånare som prålar sig om våren. Först är rött för att sedan gå mot blått via violett. Både det vetenskapliga och det svenska namnet handlar om ett vitalt organ. Släktet vi söker rekommenderas inte längre mot hosta och tuberkulos. De innehåller rent av cancerframkallande ämnen. Svaret är släktet lungört, eller det vetenskapliga namnet pulmonaria. Och termosen, den går då den här veckan till Gudrun Olofsson i Umeå. Vi skickar också en tygkasse till Gunilla Krave i Karlstad och ett tygmärke till Bo Köhler i Stenstorp. Grattis till er tre! Pulmonaria kommer av pulmo som betyder lunga. Och det är, får man väl lov att säga, ett vitalt organ. I äldre medicinsk botanik tänkte man att hur en växt såg ut eller luktade och smakade skulle berätta vad den kunde användas till. Och lungörtens blad kan beskrivas av formen av en lunga. Och så användes den för besvär mot till exempel hosta, tuberkulos med mera. Lungört är alltså ett helt litet släkte och vi har tre inhemska arter. Mörk lungört, fläckig lungört och smalbladig lungört. Och sen finns det ett antal förvildade arter av odlade prydnadslungörter också. Flera lyssnare skriver om sina odlade sorter. Maren Råvädder till exempel. Det är en fin marktäckare i vår trädgård som blommar tidigt och uppskattas väldigt mycket av humlorna. Många har också koll på att dessa växter är giftiga då. Bland andra Carl Melin i Handen som skriver: då växten innehåller det cancerogena ämnet pyrrolizidin alkaloid bör man undvika förtäring av växten. Nu ska vi få höra om den vanligaste av de vilda arterna, den mörka lungörten. Den kallades för rätt och slätt lungört. Den blommar på våren och trivs i halvskuggan i mullrika jordar, gärna i en lövskog. Precis en sån plats är Dalby Söderskog utanför Lund, där biologen Staffan Nilsson hittade ett exemplar nu i slutet av april.
Staffan, vad är det som blommar här på marken?
Här är det en mörk lungört som blommar. Ibland kallas den bara för lungört, men mörk lungört är det.
Det arten heter alltså mörk lungört.
Ja, precis. Och där är då ett par stycken blommor som är lite lila-blåa nyanser. Det är en strävbladig växt som har då styva hår på bladen. Precis.
Den är... För att vara strävblad, jag tycker den är ganska mjuk.
Ja, det är ju som, inte som blåeld eller så som är lite sticksig. Men den är ändå, håren spretar utåt. Så det är ändå ganska styva hår. Bladen sitter strödda här, ganska så breda. Och det är en typisk växt på rika lövskogar på marken. Inte skuggigt växande så här tidigt på våren som den blommar. Och... blommorna, de skiftar i färg i takt med att de mognar.
Jaha.
Så de
Men vi ser två stycken här nu och de är inte lika i färgen. Den ena är mer lila och den andra lite mer blå.
Precis, och vi kan se även att här är fler stöd, foderblad som sitter här nere längs kanten. Så där är blommor som har blommat över tidigare. Mm. Så det kommer liksom en blomma i taget. Och den blomma som är mest mogen här nu, den är mer blålila. Mm. Och så efter den kommer här nu upp en ny blomma som istället är rödlila. Som det är någon slags signal till insekterna om att när det är läge att komma och pollinera.
Gud vad intrikat.
Ja, verkligen.
Men för det här är ju, nu är det i april och vi är i Dalby söderskog. Det är precis som en sån miljö som den gillar.
Det är här. Det verkligen. Mm. Men den är ganska så sparsam här i söderskogen.
Den är inte så hög, den är bara en decimeter. Precis. Kan den bli större eller?
Nej, den är
vet
ganska...
Vet du att den trillade blomman?
Ja, det var den äldre blomman.
Jag petade och så föll den ner. Det var verkligen inte meningen.
Den tar inte skada av det. Den var klar. Utan nu är det den rödvioletta blomman som
det är
ska
den som gäller
bli
nu.
Nästa som står på tur här att producera nektar.
Vet du varför den heter lungört?
Det är väl formen på bladen som på något vis... ja, om man plockar ut en lunga och slänger på marken som man brukar göra.
Som man brukar göra.
Så är det väl någon slags form på det viset. Ja. Ja, jag vet inte närmare, men nej. Typ så.
Och men släkt då med förgätmigej och blåeld och dem?
Ja, exakt. Ja. Och jag såg här nu att här är ett exemplar till. Jag böjde bara på sidan av bladen av en gulsippa här. Aha. Så var den under bladverket av sippan här. Så den växer verkligen i skuggan ner och under allt annat.
Just det. Och där ser man, den, där är en som också är så där röd lila, den blomman där.
Exakt.
Och sen ser du att under den så är det en som kanske är på gång som ska bli... Ser du den? Ja. Den är lite som rosa nästan.
Ja, den är nästan knallröd närmast. Ja. Den nya blomman som precis håller på att sticka fram under foderbladen där.
Vad spännande att det är så många olika färger och att den då förändrar sig i färgen efterhand. Liksom.
Precis.
Ja.
Det var biologen Staffan Nilsson och reporter Helena Södlund som knäböjde vid en mörk lungört i Dalby söderskog. Då har vi kikat på den arten, men det finns en släkting till som, eller det finns ju två släktingar till i Sverige, men det finns den här som heter smalbladig lungört och som är väldigt sällsynt. Om man tittar på artportalen så behöver man typ ta sig till Västergötland för att få se den, men den finns på några platser till. Den är uppsatt som starkt hotad på rödlistan. Men Lisa Henkov, du är på en plats där man faktiskt kan hitta den och du är ju inte ens i Västergötland.
Nej, men jag kanske är på en steppäng. Mm. För det står nämligen att man ska vara på, alltså att den här smalbladiga lungörten då finns på steppängar. Det är ett ord som jag väldigt sällan säger. Kalle Ljungberg, är vi på en steppäng?
Ja, det är frågan det. Vi är ju på en rullstensås och sandigt är det i alla fall.
Ja, och varmt.
Och varmt, ja, precis.
Och lite kalk.
Mm, lite kalk är det ju i den här åsen som vi är på, lite grann.
Ja.
Det är det.
Och vad har vi här då?
Jo, här har vi ju då den smalbladiga lungörten. Den sällsynta arten som lunden här egentligen är känd för mest kanske, den här växten.
Och det, vi ska genast säga det, inte en blomma kvar.
Nej.
Den har blommat över. Men den har som kraftiga, de här slingriga blomställningarna, de med uppsvällda
foder.
Foder i både lite mörkare och lite bara gröna foder som är som små bägare, flikiga bägare.
Ja, det är det. Det stämmer.
Och du känner igen den här?
Ja, det är ju, bladen är mycket smalare än på den vanliga mörka lungörten.
Ja.
Så det är den bästa skillnaden egentligen.
Ja, och sen när vi såg den i måndags var vi faktiskt här.
Ja.
Och då hade den klarblåa blommor. Och nu är det en trädpiplärka som bara verkligen måste lägga sig i. Den har så roligt läte. Liksom som en sån här flöjt som du vet man kan dra. Det, det blir olika toner för att man drar.
Ja, precis. Det är liksom, ja. Det är i sångflykten när den,
hur ser
den dalar ner, då kommer de här utdragna konstiga tonerna. Den flyger i luften och så när den sänker sig ner så kommer de här utdragna visslingarna.
Ja, och visst ser den ut lite som en... alltså,
som en papperssvala? Eller?
Ja, ja, att den har vingarna lite uppåt, ja. Och helt som nästan stel. Jag
fattar, ja, du, stel, ja. Ja.
Hur kan den sväva så långsamt, ja, och vara stel?
Jag vet inte riktigt, men den gör det. Eller den dalar ju ner, ja, så.
Den liksom,
som, ja, en papperssvala. Eller, ja.
Ja, vi blev helt avbrutna av den här förtjusande lilla trädpiplärkan helt enkelt. Men den smalbladiga lungörten, den står här och gör frön till nästa år.
Mm. Underbart med blandningen känner jag, Lisa. Tack så länge. Ni ska faktiskt snart få ordet igen, men vi ska ha lite annat emellan. Det är Kalle Ljungberg från Emådalens naturskyddsförening som är med våran fältreporter Lisa Henkov på en ås mellan Järnforsen och Målilla. Ja, men vi lyssnar ju på Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och så sent som den 12 maj så skrev lyssnaren Nils Lagerblad i Skövdes Skultorp om att våren var kylig. Den morgonen var det bara 5 grader och inga insekter i sikte hos honom. Och han ville då uppmana att fortsätta fodra småfåglarna. Vid hans fröautomater var det full rulle. Men så hade vi ju uppmaningen från Statens veterinärmedicinska anstalt SVA för några veckor sedan att pausa fågelmatningen för att hindra blåmessjukan från att spridas. Så hur ska man då göra? Statsveterinär Erik Ågren på SVA hälsar att på det stora hela har spridningen av blåmessjuka klingat av nu, precis som fågelinfluensan också har klingat av, och att det är så man förväntar sig att det blir med säsongen. Om man matar småfåglar och upptäcker att det sitter medfarna, alltså lite uppburrade, ledsna, slöa fåglar i närheten av maten, alltså att man ser att de inte mår väl, då är det bra att pausa matningen ett tag. För vid matningen träffas ju individer och så kan smittorna spridas. Pausa också om du hittar döda småfåglar nära matningen. Men är fåglarna hemma hos dig friska, då kan man fortsätta mata om man vill. Sjukdomsutbrotten är också lokala, så vill man se så kan man gå in på myndighetens hemsida sva.se, och där finns det en karta varifrån det har rapporterats blåmissjuka, om det alltså finns fortsatt smitta där du matar dina fåglar. Blåmissjuka är en bakteriesjukdom som mest drabbar just blåmes, men också talgoxe, svartmes och stjärtmes kan smittas. Ett annat mejl fick vi från Birgitta Ölander. Hej alla, jag lyssnade på Fågelsångsnatten. Vilket fantastiskt program. Tack till alla inblandade. Och jag har nu lyssnat på Naturmorgon från den 16 maj och där var det en kort resumé från natten. Jag undrar, hur hör man skillnad på koltrast och taltrast? Ja, med koltrast och taltrast kan man ju inte ta till någon ramsa riktigt för att komma ihåg deras sång. De är väldigt musikaliska och de varierar sig mycket. Det är väl därför man kanske aldrig tröttnar på dem, tycker jag i alla fall. Det första man behöver göra är ju då att urskilja just trastarnas röster bland de andra sångarna. Och hur gör man då det? Hur låter en trast? Jo, den är vacker i rösten, den är tonsäker och sen har den lite rasp i rösten. Lite Ray Charles kanske. Fast inte så mörk. Någon föreslog Macy Gray. Men efter en del resonerande kollegor emellan här på Naturmorgon har vi landat i att sångerskan Bonnie Tyler, hon har mycket koltrast i sig. Lyssna här. Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Men om vi plockar bort musiken och lyssnar på bara Bonnie. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. Mm. Och så jämför vi det med en koltrast. Mm. Och så taltrasten då. Ja, fågelsångmagister Mats Ottosson, han beskriver det som att den verkar hävda saker. Den sjunger med eftertryck. Och inte nog med det. För säkerhets skull så upprepar taltrasten sina strofer. Lyssna här. Taltrasten upprepar sina saker. Men om Bonnie Tyler är musikvärldens koltrast, vem är då en taltrast? Alltså det borde ju vara en låt eller en genre som, ja, där det finns upprepningar och det är omtag. Men rösten ska vara snygg. Jag vet inte vad ni tycker, men ett förslag är en soft rap. Vi vill föreslå Kendrick Lamar.
He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life.
Mm, alltså här har vi skalat bort musiken. I original låter Not Like Us med rapvärldens taltrast Kendrick Lamar så här.
He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 hey.
Kendrick Lamar, en taltrast mot koltrasten Bonnie Tyler. Jag vet inte om det här var till någon hjälp. Ni kanske har bättre förslag. Hör gärna av er. Annars är förstås ett bra tips att lyssna på fågelsånglektion nummer 3 på nätet eller i appen Sveriges Radio. Och då får man också lite lektion om björktrast och rödvingetrast. Ja, Lisa Henkov är våran fältreporter. Hon har säkert också trastar i öronen och blommor i ögonen. Och ja, jag hörde Kalle Ljungberg, ordförande för Emådalens naturskyddsförening, kalla det för en underbar sommarmorgon redan, Lisa.
Så han faktiskt, ja, det missade jag. Ja. Men det känns som en sommarmorgon faktiskt.
Ja. Har ni hört någon trast?
Ja, vi hade koltrast alldeles nyss. Ja, men jag ska fråga Kalle faktiskt vad det är vi hör. För jag hör inte koltrasten just nu.
Nej.
Vad är det för något som håller
låda? Just nu är det lövsångare och trädgårdssångare som sjunger.
Den lilla korta var trädgårdssångare.
Och den lite ledsna melodin är lövsångaren.
Ja.
Det är de två.
Och så solljuset som strilar in lite från ryggen här.
Precis.
På en jättestor ek som står här. Men vi tänkte att vi skulle ägna oss åt den här biologiska mångfalden och det som liksom göra lite väv, kan man säga så, väva lite med hjälp av en gökärt.
Mm.
Det är ju en växt som börjar bli överblommad ganska ordentligt nu. Men vi kan väl ändå kika nära på den.
Precis.
Den är... Ja, vill du beskriva den?
Ja, den är ju lite ljuslila, eller vad ska man säga. Nästan magentafärgad in i mitten.
Själva blomman.
Själva seglet, eller vad man säger. Inne i blomman där, ja. Ser ut som andra ärt. Det är en ärtväxt. Så liknar andra ärtväxters blommor i formen.
Och jag såg en humla pollinera den.
Just det.
Vet du hur de gör?
Ja, jag såg ju lite hur den gjorde, men den tyngde ner, va?
Ja, det är ju, ärtväxter har ju som ett segel, uppe till. Och sen så har de ju någonting, några blad som går neråt.
Just det.
Och den satte sig då på bladen neråt. Och då tynger den ju ner.
Mm.
Och sen då så puttar den liksom upp det här stora som man brukar kalla för seglet.
Seglet, ja.
För att komma åt nektarn antagligen.
Precis.
Och gökärten, den är ju lite som lungörten på det viset att den börjar i rosa och rött och sen så går den över till blått.
Just det.
När den är pollinerad. Och så här har vi några som är nästan blå.
De är blå, ja.
Ja, vilken blå färg det var där.
Oj, ja.
Och inte nog med att det finns gökärt här. Du har hittat en insekt som...
Ja, just det. Den har vi sett här. Gökärtssikelvecklaren, en liten nattfjäril. Som, ja, larven lever bland annat på gökärt. Men andra ärtväxter också. Men den är specialiserad på ärtväxter.
Vad spännande. Men hur såg den ut?
Den är ganska en centimeter lång ungefär med en mörk brun fläck på mitten och sen lite ljusare teckningar runt om. Har man tur så kan man se den i trädgården och sådär också. Ja, ganska liten nattfjäril.
Ja, det får man
se på den. Ja.
En centimeter, det får vi hålla till ganska litet. Men vi har någon större ärtväxt här.
Ja, det är precis.
Också.
Här har vi också.
För nu är vi i en backe. Ska vi liksom
nu är vi i backen här på
klättra lite uppåt?
Men vi har också...
För det är väldigt brant rullstensås
det
här.
Ja, det är
den. Ja, men vi tittar på den här lite nära.
Precis, här har vi också vippärten som är mycket större och mer högrest än gökärten. Och det är en sällsyntare art då, som vi har här.
Ja.
Vippärt.
Är den exklusiv för...
Ja, lite finare hagmarker. Och ja, den är mycket mer sällsynt än gökärten.
Och den är större också?
Den är större, mer högrest.
Flera decimeter?
Oh ja, den är mycket större.
Har den också någon specialkompis i insektsvärlden som du har hittat?
Vi har, det finns ju små skalbaggar som heter jordloppor. Där har vi sett... en som går, fast det var på vicker, men det är också en ärtväxt. Den finns här, vickerjordloppa. Och vicker och gökärt och vippärt, det är ju samma, det är ärtväxter allihopa.
Ja.
Och många av de insekterna går nog på flera ärtväxter. Men inget annat.
Jordloppa, men det är en skalbagge,
skalbagge.
Men hoppar den?
Ja, det brukar de göra. Många av dem i alla fall har lite längre bakben så de kan hoppa.
Men du lyckades fotografera den?
Precis, jag hade tur och lyckades att den satt kvar.
Ja,
den är också väldigt liten. Den är kanske 3 mm lång med grön rygg och orange huvud. Eller framdel.
Alltså det låter ganska snyggt.
Det är snyggt. Den glimmar metalliskt färgen på den. Så det är som en liten skalbagge. Den har ett hårt skal och så, men den är väldigt liten.
Och kan hoppa. Alltså jag bara älskar att den kan hoppa. Det måste jag säga. Det är liksom också en kvalitet. Jag förknippar nämligen att hoppa med att man är glad.
Just det. men får hoppas att den är på ärtväxten här.
Ja, men här har den i alla fall mycket att äta. Och det är lite så här det går till. Kalle Ljungberg som är ordförande i Emådalens naturskyddsförening går runt med kameran hela tiden beredd. För om det sitter något litet, om det kommer något flygande...
Just det. Så försöker jag fotografera det och sen se vad det är för någonting.
För det gäller att få en bild. Och nu ser du att det svävar en insekt där i solen vid ekstammen.
Ja, just det.
Det kan vara en sån där antennmal kanske eller något.
Eller en liten harkrank.
Eller en harkrank. Alltså, vi svävar vidare med den biologiska mångfalden här på Årena åsen.
Mm. Jag för lite lista när jag är programledare och fältreportrarna pratar arter. Det är så roligt, Lisa. Så mycket med trädpiplärpa och gökärtssikelvecklare som vi inte har hört om i radion så ofta. Tack så länge. Fältreporter Lisa Henkoff tillbaka om en liten stund. Tillsammans med Kalle Ljungberg, Emådalens naturskyddsförening. Ni förstår ju att det här är Naturmorgon i Sveriges Radio ni lyssnar på. Om jag säger bergarter och mineral är det nog en vattendelare. Många tänker, wow, vad spännande. Andra behöver kunnig och entusiastisk guidning för att förvandla det grå berget till något fascinerande. Vi ska träffa den jourhavande geologen och hon kan tala till oss alla oavsett förkunskaper och inställning. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och idag kommer vi gå runt på en helt vanlig berghäll i Stockholm för att få den förklarad för oss av Jenny Andersson.
När berg som är så hårt, det är svårt att tänka sig ibland, men när berget värms upp, då blir det så att det flyter. Och så börjar det smälta också, och det är det vi ser. Vi ser massa ådror i det här berget.
Mm. Det som vid en snabb blick ser ut som grått är en lång geologisk berättelse om man tittar mer nära och noga. Igår, fredagen den 22 maj, var det den biologiska mångfaldens dag och det ordnades aktiviteter på många håll i landet. I Gävle sattes det upp holkar för en långväga fågelart, tornseglarna.
De flesta vet ju inte så mycket om dem alls och vet knappt att de existerar. Man kanske har sett dem någonstans på himlen men inte tänkt på vad det är för någonting. Men när man får veta mer om de här fåglarna så blir i princip alla man pratar med väldigt fascinerade.
Tornseglarna är på väg upp genom Sverige i detta nu. Och i veckans kråkvinkel, Joakim Lindvall känner oro för den svartvita flugsnapparen i trädgården. Den får runt överallt och den speglar sig i fönstret. Och ja, vad är det den vill?
Förmodligen vill den inte oss något särskilt. Fåglar vill ju sällan det. Men något vill den eller funderar på. Det kan till och med jag se utan att vara utbildad fågelpsykolog.
Fågelpsykologer och alla andra är alltid välkomna att höra av sig till Naturmorgon på olika vis. Till mejlen naturmorgon@sverigesradio.se eller hör av er på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men hörni, Naturmorgons viktigaste hörnpelare, den direktsändande fältreporten, hon ska få ordet nu. Idag är det Lisa Henkov som finns i östra Småland i ett naturreservat som med sin blandning av rullstensås och sand, varmt klimat och betade marker har en mycket hög biologisk mångfald. Och det har vi ju redan fått prov på den här morgonen, Lisa. Och oj, vilken fin kör du har.
Ja, det är ju nästan som en... Ja, det är så många röster. Och som tur är så har jag ju med mig Emådalens naturskyddsförenings ordförande Kalle Ljungberg som kan bena ut vad det är för olika fåglar som låter. Men jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att lyssna lite på, för igår var det ju biologiska mångfaldens dag och då hade Kalle och kollegorna i Naturskyddsföreningen ordnat med en utflykt hit till Lundens naturreservat i Hultsfreds kommun. Och det kom folk från trakterna omkring här. Och jag var här och spelade in lite grann. Det var en otroligt varm och vacker stilla kväll. Och det var många, kanske 15 personer som samlades här. Och sprang runt tillsammans med Kalle och gick långsamt också. Och vi ska höra några av deltagarna.
Britt-Louise Nyberg.
Är det första gången du är med på biologiska mångfaldens dag?
Nej, det är det nog inte. Jag har varit med inte så många gånger, men några gånger innan. Ja, vi är med rätt mycket på Naturskyddsföreningens aktiviteter.
Ah. Vad tänker du om biologisk mångfald?
Att det är jättebra och det behöver finnas. Att man ska försöka att vårda de växterna som finns. Tyvärr så är det ju det här storbruket. Då försvinner det ju mycket med det, tycker jag. Eller tror jag.
Mm. Bor du här i närheten? Så du...
Ja, vi bor i Virserum.
Det är en fin kväll nu.
Jättefint. Perfekt. Väder för detta. och fint med alla blommor.
Jimmy Rundberg.
Var bor du någonstans?
Jag bor i Hultsfred.
Ja, vad har lockat dig hit?
Jo, jag vet sedan innan att det finns backsippor här. Och jag hoppas att de är i fin form. För det är en raritet och de är väldigt vackra. Mm. Jag sysslar mest med mossor. Men det är inte säsong för mossor nu på sommaren för det är för varmt.
Vad är det som fascinerar dig med mossor?
Jag skulle kunna prata om det i flera timmar. Men enkelt sagt så kan jag ju säga att det är de första... Det är de äldsta levande släktingarna till de första växterna som gick från hav till land. De finns inte de som gjorde det resan, men deras släktingar är mossorna.
Så det är en ursprunglighet där egentligen när det gäller landliv?
Ja, och de är väldigt mångfaldiga.
Är det första gången du är med på biologiska mångfaldens dag?
Nej, det är det inte.
Nej?
Jag har varit med för något år sedan också.
Ja. Ja. Vad är det du gillar med biologisk mångfald?
Nej, det är ju allting. Alltså, mitt huvudintresse är ju fåglar. Men jag är ju många ätare som du säger. Så jag kan ju titta på växter, insekter och allt möjligt. Så att, ja. Vi brukar säga hemma i Hultsfred att... Man äter förundringspiller när man går ut. Man blir förundrad alltså av allting man ser och är nyfiken.
Vad heter du?
Jan Karlsson.
Alltså det var några deltagarna igår på den här biologiska mångfaldens dag. Tänk ordet förundringspiller. Kalle Ljungberg, hade du hört det förut?
Nej, men det var bra sagt. Jag håller med. Ja, det är verkligen så man känner.
Och precis innan vi hörde ordet förundringspiller så kom det en, jag vet inte vad det var, en raket framför oss. Det svärmar så mycket insekter nu. Vi står här på åsen i solen. Vad var det för någonting?
En stor svärmare, en fjäril. Förmodligen större dagsvärmare, men han inte ser riktigt. Den var så snabb. Den var besökte någon blomma här och sen for den vidare mycket snabbt. Men en stor nattfjäril var det som var här.
Ja, och jag fick som en ögonblicksbild av den i motljuset med det här att den har ju som ett tydligt huvud med en lång spetsig
och ett stort öga. Ja.
Och stort öga, såg du ögat också?
Nej, men jag vet att de har det. De ser inte ut som fjärilar nästan, de ser ut som någon annan typ av, eller en fågel nästan mer. Eller?
Ja, lite kolibri.
Kolibri och sen den jättelånga sugsnaben som den kan skicka ut.
Alltså om den kommer igen, ska du försöka få en bild på den?
Eller tror jag efter den.
Springer du då?
Ja,
det är bra. Ja, vi får se då hur det går här, om den dyker upp igen. Den var otroligt snabb, men Kalle är också snabb med sin kamera.
Ja, ibland lyckas det.
Ja, annars så står vi här och bara förundras över dels solens glitter i de små daggdropparna som faktiskt är kvar på en del ställen. Och så är det så mycket som rör sig. Mm. Har du sett? Vi kan bara...
Precis. Många små steklar till exempel som flyger runt och som besöker gökärtsblommorna.
Det här som kommer... Här. Oj.
Ska vi se, nu missar jag.
Nej, det var en som flög i luften.
Ja.
Ja, ser du något som är stilla så kan vi försöka... Mm. Prata om den lite grann.
Jag ser ingen just den här sekunden, men det har varit en hel del steklar i alla fall som har... Och sen är det väldigt mycket små gräshoppor. Små gräshoppsnymfer. Där var en fluga också.
Men med steklarna så... Annars är du ganska... Du går på lite allt möjligt, men med steklarna så är det...
Nej, det finns så väldigt många arter och det är svårt att känna igen dem från bild många gånger. Och det finns så många arter och steklar som inte är beskrivna ens, tror jag, i Sverige faktiskt, tror jag man räknar med. Kanske finns tusentals arter som inte är beskrivna ens.
Tusentals.
Och vad jag förstår av steklar. Ja. Så där kan man prata om biologisk mångfald med steklarna. Där var en liten fjäril också som var vände.
står här, alltså att det är bara myllrar.
Det myllrar.
Så mycket. Men den här mossan som växer här, vi hörde ju Jimmy
pratade om mossorna, ja.
Ja, att han tyckte om mossorna.
Mm.
Men den är så torr.
Ja, det är ju inte tid för dem nu. De gillar ju mycket blött klimat. Så de... Men de, när det kommer regn, och speciellt i höst, så kommer de se fina ut. Och nu kom det en skinnbagge och landade på ett grässtrå, en liten Stenodema levigata. Vad har jag för mig den heter?
Oj, här kom det ett latinskt namn och
ja,
den är
den
grön.
Har
inget,
den är grön, ja.
Ah.
Den har inget svenskt namn, just den lilla skinnbaggen.
Nej. Den viftar lite med sin antenn där. Den satte sig högst upp på grässtrået.
Ja.
Och vi viftar vidare med våra antenner som är inställda på biologisk mångfald. Och vi ska ägna oss åt en botanisk raritet faktiskt så småningom.
Ja, ah, jag ser det framför mig. Det står en fältreporter som heter Lisa Henkov och Kalle Ljungberg, Emådalens naturskyddsförenings ordförande med sina fina antenner i den här vackra betesmarken som också är en ås i Hultsfreds kommun. Det svischade eventuellt förbi en större dagsvärmare. Det är en flyttinsekt som kommer inflyttande på våren. Och nu ska det handla om fåglar som också kommer inflyttande. Det var igår som det var den biologiska mångfaldens dag och det firades runt om i landet. I Gävle så sattes det bland annat upp tornseglarholkar på en låg- och mellanstadieskola. Holkar som Gävle fågelklubb hade byggt och som eleverna hade målat. Och fyra av dem var...
Jag heter Melvin.
Vad heter du för namn?
Salashur.
Mm.
Jag heter Olivia Gauri.
Jag heter Herte Wallsten.
Mm. Och där står du också. Hej!
Jag heter Chloe Bjuling.
Just det, ja. Precis. Och nu ligger de här tornseglarholkarna då på backen. Det är ni som har ni byggt dem här eller?
Nej, vi har inte byggt dem utan vi har målat dem.
Mm, okej. Okay. Ja, var det kul?
Ja, det var jättekul.
Beskriv hur de ser ut.
De är som en trälåda målad med vit färg och så är det ett litet hål i mitten som... Eller längst upp i högra hörnet som fåglarna ska flyga in i och bygga bo i.
Mm. Precis. Vet ni hur en tornseglare ser ut?
Ja, den är en liten fågel och de flyger väldigt fort. De brukar inte stanna så mycket.
Mm. Okej. Okay. Har du sett någon tornseglare någon gång?
Jag har faktiskt sett den en gång.
Mm.
Det var ju på Furvik.
Ah, okej. Okay. Så du såg den i luften där?
Ja.
Ja, vad kul. Ja, har ni hört dem när de sjunger?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, inte jag heller.
Nej, okej. Okay. Ja, men berätta, vad är det som ska hända här nu då?
Vi ska sätta upp de här fågelholkarna så att de kan bygga bo och så att de inte utrotas.
Mm, och det är alltså ett... Är det gympasalen det här, eller?
Ja.
Mm. Mm. Okej, okay. Ja, okay. Och då ska de strax sättas upp med den här stora skyliften och sen så får man hoppas på att fåglarna kommer att bygga bo då.
Ja, det är jättebra. Det blir tryggt för dem och en bra plats för dem.
Mm, okej, okay. Ja, men vi får se vad som händer då.
Fyra av eleverna på Bryneskolan i Gävle som har varit med och målat de avlånga vita tornseglarholkarna med en liten spalt till ingång som strax ska sättas upp högt uppe på väggen på gympahallen. Men innan dess lite tal av kommunalrådet, fastighetsägarna och av Veronica Svensk på Gävle fågelklubb, de som har byggt holkarna. Men mitt i talet om tornseglarna så händer det något oväntat.
Ja, jag får fråga. Vad sa du? Men titta! Titta, titta! Vad
är de? De är där! De är där! De är där!
Vi får se dem!
Ja, vilken lyck och träff att de är här precis nu när vi pratar om dem.
Jag heter Veronica Svensk och jag är medlem i Gävle fågelklubb.
Mm. Och det är ju Gävle fågelklubb då som har byggt de här holkarna och sen så har barnen målat dem här på Grunneskolan.
Ja, men precis. Det har varit ett jättebra samarbete där.
Ja, ja. Mm. Och vilken öppning. Alltså precis när ni pratade om de här holkarna, då kom ju tornseglarna som på en bestämning.
Ja, det var helt otroligt. Alltså vi var, det var nästan som wow genom hela alla som var här, publiken liksom. De kom på, precis på himlen när vi pratade om dem.
Ja, men helt otroligt.
Ja, det är, vi har ju varit här hela morgon och inte sett dem.
Nej.
Och då gick de ju precis då.
Ja, årets första för min del.
Ja, ja, det var för oss också faktiskt. De kom ju nu här runt 20.
Ja.
Ja, jätteroligt.
Ja, men berätta. Alltså idag är biologiska mångfaldens dag då på fredagen den 22 maj. Berätta, varför är ni engagerade i det här?
Ja, jo, men vi gör ju det här för att hjälpa tornseglarna då som har en sån stor bostadsbrist. De har ju minskat med 30-50% de senaste 25 åren. Och det minskar ju hela tiden, va? Så att de, ja, de är ju hotade och riskerar ju att försvinna för gott så att säga. Om inte de har boplatser i framtiden.
Mm. Mm. Tornseglarna, liksom sommarens soundtrack på något sätt. Det här fantastiska ljudet när de seglar omkring högt upp i skyn. Men berätta lite mer om tornseglar för den som inte känner till vad det är för fågel.
Ja, det är ju en fågel som är extremt anpassad till ett liv i luften. De har ju bara små korta ben som inte kan bära deras vikt. Så de måste alltid ha luft under vingarna. Så de lever ju liksom hela sitt liv upp i luften. Flyger ju i princip konstant alltså. Förutom när de landar i boplatserna en gång om år. Så ja, de är ju helt anpassade efter ett liv i luften så att säga.
Mm.
Ja.
Och flytta från nere Afrika någonstans, de har vinterkvarteren.
Ja, precis. I mitten av Afrika där någonstans håller de ju till på vintern.
Mm.
Och sen åker de uppåt i Europa då för att häcka på sommaren.
Mm. Okej, okay, och då har barnen här på skolan då målat de här holkarna. Det verkar vara ganska stort engagemang.
Ja, verkligen. Det är ju lite roligt med de här fåglarna för att de flesta vet ju inte så mycket om dem alls och vet knappt att de existerar. Man kanske har sett dem någonstans på himlen men inte tänkt på vad det är för någonting. Men när man får veta mer om de här fåglarna så blir i princip alla man pratar med väldigt fascinerade och engagerade.
Mm.
Det har vi märkt.
Vad har du fått för fråga här under dagen?
Ja, de har frågat mycket hur högt upp de flyger och ja, hur fort de flyger och om de kan komma hit och titta i sommar och se någonting här och så här.
Ja. Hur högt och fort flyger de då?
Ja, jag vet i alla fall att de sover på 1-3 kilometers höjd på nätterna och kan komma upp i 200 km i timmen när de liksom dyker och så här, föd och söker.
Mm. Okay. Ja, och nu då är det 10 holkar. Nu sätter de upp de här, ja, precis. Ja. Det är 10 holkar, va?
Det är 10 holkar vi sätter här. Det är bra att sätta många för de gillar att bo tillsammans. Och ju fler man sätter, ju fler hjälper man ju.
Mm. Vad gör det för skillnad då, 10 holkar så här i en stad som Gävle?
Ja, jo, men det tycker vi att det gör stor skillnad ändå när man börjar på. Men det här kan ju ringa på vattnet så att säga. Och det bor ju tornseglar i ett hus här intill i luftspalterna. Och vi har ju sett att ungfåglarna flyger runt här i området och letar nya boplatser. Så att nu hoppas vi att de ska hitta de här då.
Mm. Ja, vi får hoppas. Det finns ju som sagt kandidater här runt omkring då. Okej, okay. Ja, men tusen tack. Jag ska gå och snacka med barnen här. Okej, okay. Tack. Hej, nu åkte första holken upp här.
Ja, det är jag jättestolt över och ja, väldigt tryggt.
Ja, nu ska jag fånga, nu ska vi se. Hallå, hej, kom du också. Ja, var med du också. Ja, men nu åkte första holken upp här då. Hur känns det tycker ni?
Det känns jättebra, det känns bra.
Oj, nu åker liften upp här, eller ner rättare sagt. Det var ju kul att de här fåglarna kom nu då, precis när vi pratade om dem.
Ja.
Och nu sitter holkarna uppe här då, eller ska sättas upp. Hoppas att det kommer några unga då.
Ja, många hoppas.
Ja, okej. Okay. Kommer ni titta på dem när ni åker till skolan eller?
Ja, varje dag.
Ja,
ja. Mm. Varje dag.
Jag kommer kolla varje dag.
Melvin Salachour, Olivia Gauri, Herta Wallsten, Chloe Bjurling och Johanna Brane på Brynässkolan i Gävle har varit med och målat tornseglarholkarna som alltså sattes upp igår på den biologiska mångfaldens dag i Gävle. Och vi hörde också Veronica Svensk på Gävle Fågelklubb. Och hon vill också uppmana att vi inte ska sätta igen olika luftspalter i våra hus. De är jätteviktiga boplatser för de renliga tornseglarna. Reporter var Joakim Lindvall. Och Joakim kallade tornseglarnas skri för sommarens signatur. Så här låter de. Jag hörde det där live för första gången i år igår. Jag har sett dem några dagar, men nu har de också börjat jubla, åtminstone i Växjö. Tornseglarna här var inspelade av Lars Idenius. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi dels är på upptäcksfärd i den rika naturen längs Emån i Småland. Men nu ska vi först ägna oss åt något helt annat. Ibland behöver man en guide för att få syn på det där man har omkring sig, och nu ska vi få proffshjälp att förvandla ett grått berg till någonting hisnande. Karin Gyllenklev har träffat Naturhistoriska riksmuseets jourhavande geolog Jenny Andersson på museet i Frescati i Stockholm.
Alltid så har jag ju med mig lupp. Och hänger runt halsen.
Ja, så du har två luppar?
Ja, jag har två luppar. Jag har en som inte förstoras så väldigt mycket. Och så har jag en som förstoras supermycket. För att jag verkligen ska kunna se ordentligt. För jag letar mineral.
Det packas för en geologisk exkursion. Det är Jenny Andersson som ska guida oss.
Då går vi ut.
Hon är berggrundsforskare vid Naturhistoriska riksmuseet, där hon också är jourhavande geolog.
Så vem som helst kan skicka in en fråga till oss, kanske skicka en bild också om stenar och mineral. Och sen jobbar jag också med forskning, mestadels som är Sveriges berggrund är bildad och utvecklad.
Var ska vi ta vägen?
Tänkte så att nu låter det väldigt mycket från vägen, så vi går in i en annan värld. Vi går bort och så går vi bakom. Vi går under E18 och bakom Vetenskapsakademin. Och så går vi in i den vackra skogen där nu, där det blommar. Och där finns det också mycket berg att titta på.
Ibland brukar man prata om växtblindhet. Att det finns många som inte vet vilka växter de har omkring sig. Vad arterna heter och så. Men ännu mer utbrett är nog den geologiska blindheten. Vilka bergarter vi har i vår omgivning och vilka mineral de består av.
Det är lite halt på sådana här hällar.
Men nu har vi Jenny Andersson till hjälp. Och då kan en hel historia vecklas ut ur en bergknalle.
Nu har vi kommit fram till toppen på det här.
Ja, och vad ser vi då? När vi tittar ut över den här berghällen, så kan man se att den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Och så ser man också att det ser alldeles, nästan så att det flyter.
Ja, det ser ut som att det har flutit och stelnat.
Ja, och det är precis vad det har gjort. Så det här, när berg som är så hårt, det är svårt att tänka sig ibland, men när berget värms upp, då blir det så att det flyter. Och så börjar det smälta också, och det är det vi ser. Vi ser massa ådror i det här berget.
Det vi ser spåren ifrån är något som hände för svindlande lång tid sedan. En del av jordens historia som bokstavligt talat förstenats. Som ett mer än 1000 miljoner år gammalt fotografi. Vi kommer till smältprocessen av berget snart. Men innan det, det här hårda berget som jag och Jenny Andersson står på med utsikt över Brunnsviken. Vad var det för något innan det blev till berg?
Det här är faktiskt bara från början sand och lera som avsattes på en havsbotten. Och nu är vi under en tidsperiod som kallas Orosirium. Så den här tidsperioden som är ungefär mellan 1800 och 2000 miljoner år sedan tillbaka. Det är då mycket, många kontinenter, den äldre jordskorpan bildas på jorden. Så att det är en väldigt aktiv tid. Vi har många bergskedjebildningar. Och sen så har det stelnat till sandsten och lersten. Och
Sen har vid bergskedjebildning så har då värme flödat framförallt då genom magmatism. Så magman tar med sig värme från jordens innandöme. Här har det varit väldigt våldsamt. Man kan tänka sig som det ser ut idag runt Stilla havet. Man pratar om Ring of Fire. Mycket magmatism, vulkanism och så drabbas då de här sedimentära bergarterna av det, så de väckas ihop. Och i det här kan man faktiskt hitta väldigt fina mineral. För här finns det vissa som vi kallar nyckelmineral. Och ett sånt är halvädelstenen granat. Det finns jättemycket granat i Stockholms berggrund. Om man bara tittar så börjar man se en, så kan man se många. Just nu ser.
Men hur ska man hitta en granat?
Ja, man går ner på knä. Och så tittar man noga. Just här är jag inte säker på.
Vad ska man leta efter? Överväxt.
Det är, de kan sitta i ådror. Man ska titta på efter ett litet rött mineral.
Rött?
Ja, det är rött. Det kan vara lite lilaktigt. Framförallt i de här...
Alltså granat som typ ädelsten?
Ja, precis. Men de är inte riktigt av ädelstens kvalitet i de här bergarterna, tyvärr.
Berget som vi sitter på är den äldsta sortens berggrund som finns i Stockholmsområdet. En sedimentär bergart bakad av lera och sand från havets botten. Vill man vara vetenskapligt korrekt är det en ådergneis. Men populärvetenskapligt kallas det för en sedimentgneis. När bergarter omvandlas under höga tryck och temperaturer, då blir det en gneis. Och under våra fötter i sedimentgneisen ska det alltså finnas synliga röda granater som mina otränade ögon inte kan lokalisera.
Jag har en kollega som säger att man måste vara minst 30 cm nära berget, annars har man inte sett någonting.
Bergarter är uppbyggda av mineral och Jenny Andersson pekar ut några på hällen framför oss.
Det sitter massa olika färger här. Det sitter...
Nu pekar du på någon liten vit, lite vitt där.
Ja, lite vitt här, det är fältspat. Och det finns två fältspater här. Det finns dels kalifältspat och så finns det en annan som heter plagioklas. Och sen i grundmassan här så hittar vi ett mörkt mineral som heter biotit. Och kvarts naturligtvis, får inte glömma. Det är ju ett jättevanligt mineral.
Ser vi det här också?
Ja, det gör vi. Det är glasigt. Ska vi se om vi hittar någon bra... Här kanske vi kan... Här ser du jättebra kvarts.
Ja, då är det... Ja, glasigt säger du. Precis, det har en...
Vänta. Kvarts består bara av kisel och syre. Det är en kiseldioxid. Den ser vi här. Vet du vad? Nu hittar jag en jättestor granat där. Ser du det?
Titta!
Ja.
Vänta. Är allt det här det?
Ja, allt det där är det.
Det är som ett fingeravtryck i storlek. Lite nedsänkt.
Så kanske du kan se lite rödglasigt.
Precis i mitten här tycker jag att det ser lite rött ut.
Så där är faktiskt en jättegranat som vi har så haft framför ögonen hela tiden. Så det är lite illustrativt för hur det är det här med geologi. Att man måste ta sig tid och titta.
Men det är ju jättesvårt att upptäcka. För den, om man tittar snabbt så ser det ju väldigt grått ut bara. Alltså så lite som en liten gråare, en grå grop. Men sen när du sa det, om man tittar lite närmare och så ser man nästan som små sandkorn av lite mörkare rött. Vinrött.
Ju mer vi tittar, desto mer upptäcker vi i den här gamla havsbotten. Och det finns en annan berättelse gömd i berget. Din och min urhistoria. Den om livet på jorden.
På den tiden, det finns faktiskt liv och det finns bakterier. Det är de, när den här tidsperioden börjar, Orosirium, så har före den tidsperioden... så har just våran planet har fått en syresatt atmosfär. Det har blivit så mycket bakterier som fotosyntetiserar. Och det har varit ett massutdöende eftersom de bakterierna som inte tål syre kan ju vara giftigt. Det blir så mycket höga syrehalter. Och sen kommer de tillbaka på bred front och bor i de här sedimenten. Och faktiskt det som händer i de här sedimenten för 1800 till kanske till och med 1900 miljoner år sedan, att det är kanske den viktigaste innovationen på den här planeten.
Ja, Det första livet på jorden är encelliga varelser som saknar en riktig cellkärna. Det är bakterier och det är arkeer. Och det som fick utvecklingen av liv att verkligen explodera på jorden, det är när sex kommer in i bilden.
Någon gång i de här haven så börjar de dela DNA, de här. Så det är en sexuell revolution och den sker inte på 60-talet utan den sker mycket tidigare. Och att dela DNA är nog det viktigaste innovationen för livet på jorden. Så det som händer i de här urgamla, där vi sitter du och jag just nu, det är liksom här allting börjar. Det är en lång process. Vår planet var inte så här frodig och vacker och vitsippebackar och svalört som vi har bakom oss från början, utan det, allting hänger ihop och det är en jättelång process. Men det är i de här urhaven som det börjar en gång i tiden.
Och trots att det är så ofantligt länge sedan så kan man idag se rester från de här encelliga urliven i bergarten under oss.
Gör vi mikroskoppreparat på den här? Det är något jag gör mycket, för då kan vi se hur det ser ut. Det är lite svårt att titta med, även om man har lupp. Men om det är fina hällar så brukar man faktiskt kunna se ett svart, väldigt, väldigt svart mineral som heter grafit. Det är det vi använder i blyertspennor och så vidare, alltså kol. Och det är, tror vi också är det organiskt kol från de här algmattorna då, eller det är bakterier som då var herrar på jorden vid den här tiden.
Om jag hade gått på promenad här själv hade jag nog mest tänkt att jag gick på ett lite skrovligt grottberg. Nu vet jag, tack vare Jenny Andersson, att det är gammal havsbotten som bakats av magma och vulkanism. Att det vita där, det är fältspat, och det glasaktiga är kvarts. Och där är en granat. Och att det här hårda under mina fötter rymmer spår från det första livet på jorden. En av de vanligaste frågorna Jenny brukar få som jourhavande geolog är om det folk hittat är en meteorit. Och hittills har svaret alltid varit nej.
Men jag får många frågor varje vecka.
Men hittar folk mycket meteoriter?
Nej, det har aldrig hänt. Under 40 år vad jag vet så är det ingen som har hittat en okänd meteorit.
Undantaget är den meteorit som damp ner i Ådalen 2020 som hittades av professionella meteoritletare.
Men jag tycker det är lite synd för geologin. Det finns så mycket annat att se. Mm. Jorden är egentligen mer spännande än rymdstenar. För jorden är mycket mer. Jorden är en helt unik planet, vad vi vet. Därför att den, med vår atmosfär och med det vatten vi har på jorden, så har planeten utvecklats på ett helt annat sätt än de andra planeterna. Så vi har bergarter och mineral på jorden som inte finns, som vi inte känner till från andra delar av universum. Det behöver vi komma ihåg ibland, tror jag.
Hur cool vår planet är.
Ja, den är enormt cool. Den är inte bara grön och blå, den har alla möjliga färger. Ofta så framställer man ju berggrunden som någon grå och obegriplig massa. Även när man gör reklam för geologi eller för att vi behöver mineral och så vidare. Men egentligen så ska man ju liksom få upp ögonen för den här fantastiska variationen som finns i berggrunden. Den är långt ifrån homogen och grå. Den är allt annat än det.
Det sa Jenny Andersson, berggrundsforskare och jourhavande geolog vid Naturhistoriska riksmuseet, och det var Naturmorgons Karin Gyllenklev som hade träffat henne. Vår fältreporter den här morgonen, hon heter Lisa Henkov och är på en upptäcktspromenad bland trädpiplärkor och gökärtssikelvecklare och allt däremellan. På en ås alldeles vid Emån i östra Småland. Och Kalle Ljungberg är med, Emådalens naturskyddsförenings ordförande. Och jag vet att ni gillar ju rariteter. Eller Kalle, han gillar ju det som är lite det ovanliga.
Ja, och det är ju någonting ovanligt med den här åsen. Att det är
en del särskilt växtarter, men antagligen också insekter och så, som är knutna till de här växterna, som är riktigt ovanliga. Och vi har gått nu allra till den västligaste delen av åsen, och här tar den slut. Hur då?
Ja, här tar den slut för att här har man ju tagit sand en gång i tiden i bortkanten av åsen. Men sen slutade man med det och då blev det naturreservat. Så det är därför den slutar lite abrupt här, åsen, i västlig riktning.
Men den slutar också med en ört, ja, som du berättar kan dra busslaster till det här lilla naturreservatet.
Ja, det har hänt några gånger, ja. Precis, det är en liten, rätt oansenlig växt egentligen, men som är väldigt lokal, som heter spindelört.
Åh, vi måste titta nära, för den är liten.
Den är liten.
Vi går ner på knä.
Små vita blommor som påminner om måra blommor kan man väl säga, fast det sitter ganska få på varje skälk.
Och som fyruddiga vita stjärnor sitter, ja, de. En vid varje, liksom där det går ut ett bladpar här, va?
Ja. Och sen är den lite gulgrön i färgen, själva växten. Och den är lite halvparasit tror jag, så att den tar ju lite näring från andra växter också. Men den är väldigt lokal, den finns bara i norra Kalmar län i princip och lite i södra Östergötland, i hela världen, den här spindelörten.
I hela världen?
I hela världen. Sen har den en släkting som finns i Pyrenéerna, har jag för mig också. En annan art, spindelört, som bara finns där. Så det är märkligt hur det kan bli.
Ja, verkligen.
Men den är just här i de här trakterna, är den ganska vanlig, men det är också bara här som man kan se den så ofta som här i spindelörten.
Och vi visste ju inte om den skulle blomma.
Nej,
för den här våren, hur har den varit?
Den har varit konstig. Det har varit väldigt torrt och kallt tidigare och nu har det blivit varmt. Så det är konstig blomtid på många arter. Mycket som blommar samtidigt och antingen för tidigt eller för sent. Så det är, ja, men den blommar faktiskt här.
Ja, men det är en märklig känsla för att här blommar liksom midsommar, blomster och blåsippa, ja, samtidigt. Ja. Och hägg och syren, det är, ja, har vi vant oss vid att de smälter
och
ihop.
Vitsipper och, ja.
Och vitsipporna blommar fortfarande, men man ser också att de är mycket överblommade.
Ja, det är de.
Så det är ett sånt tryck, det är som att allting...
Allt på en gång.
På en gång. Och här har vi en växt som inte jag brukar se i vanliga ängar heller.
Nej, just det. Och det är, den blommar inte än, men det är korskovallen. En lite, ja, den vill ha kalk och det finns ju lite här i åsen. Men den finns nästan bara här i våra trakter. Den finns ju på Öland och så också, men här är den faktiskt en annan blomfärg. Den är lite blekgul här på åsen. Så den är en annan färg än vad den brukar ha annars.
Och så en överblommad
svinrot också, ja, som hör till den här typen av mark.
Och kom en humla. Men du, kan vi inte gå ut lite i solen igen?
Det,
för det är kvällssol här, men nu är det ju morgon som bekant.
Precis.
Så vi tar och går några steg för att det är ju så roligt att det är så mycket insekter igång redan. Det är torrt, man hör att det är torrt.
Det knastrar.
Där blommar en kärringtand,
ja,
också.
Ja, det gör det.
Gula ärtblommor. Mm. Ja, ser du någonting?
Spanar efter någon insekt här.
Du var framme med din kamera alldeles nyss här.
Precis. Ska vi se om vi kan hitta någonting.
För då var det en fjäril.
Ja, då var det en klöverblåvinge som visade sig på en kvist. Vi ska se. Jag kan väl fota den. Ja, vi
ja, det gäller att de sitter still när du ska fota.
Ja,
för den här spindelörten som vi tittade,
ja,
på.
Den,
har du sett någon insekt på den?
Inte idag, men den har ju en skinnbagge. Den larven till den skinnbaggen lever på bara spindelört. Så den är väldigt begränsad som man förstår.
Ja,
och den finns ju inte på alla ställen där det finns spindelört ens. Utan på vissa ställen där det finns mycket spindelört. Så om man har tur så kan man se den sitta. De suger näring från just spindelörten.
Oj, oj, oj.
Så den är exklusiv.
Det är en lite begränsad livsföring.
Ja, verkligen.
Har du lyckats fota den?
Ja, faktiskt. I Målilla. Mm.
Men var det lätt?
Nej, det är inte så lätt. De brukar släppa och droppa ner i gräset så fort de känner lite vibrationer. Så man måste ha tur eller smyga väldigt framåt spindelörten för att få se den.
Hur då känner vibrationen?
Jag tror att den känner i marken att det kommer någonting och då känner den fara och släpper sitt grepp om spindelörten och gömmer sig i gräset.
Aha, så himla smart. Ja. Det här är något litet som flyger bort
i. Det är lite små nattfjärilar och steklar och myggor och allt möjligt som flyger här. Något bi har vi sett också, humlor.
Och här är en växt som jag tror att du vet
just det.
Vad det är. Men...
Precis, det är den lilla, än så länge ganska korta, men det är backklöver. Ser ut som en liten vitklöver ungefär, fast den har lite mörkare blad och blir ganska hög så småningom. Den har inte hunnit bli än, men den blommar faktiskt redan. Men de brukar bli 2-3 decimeter åtminstone höga. Så mycket högre än vitklöver.
Ja. Men när vi har gått här på åsen, och där står faktiskt en backsippa, apropå
ja,
back.
Ja.
Back hit och dit.
Back hit och dit, ja.
Det är ju verkligen en backe. Det är väldigt brant.
Men ja, det är det.
Uppe på åsen, och sen så är det de här sluttningarna som är branta. Och där det verkar finnas lite fuktigare partier, men högst upp på åsen.
Mm.
Gullvivorna där, det finns väldigt många som är väldigt förkrympta liksom.
Ja. Men ja, det har ju varit en konstig vår, både torrt och kallt länge, så att det påverkar nog mycket.
Det skulle ju regna i veckan.
Ja, och då fick vi 0,4 mm. Så det var inte mycket här.
0,4
ja.
Millimeter.
Så det är, nej, så har det varit några vårar nu och så verkar det bli igen. Det är kalla, torra vårar som gör att blomningen blir annorlunda och problematiskt. Maskrosorna får jättekorta skälkar och blommorna blir förkrympta eller vissnar snabbt.
Samtidigt är det ju så att gullvivorna som står där in till den här enen,
ja,
och där är ganska mycket död ved. Det är en björk som har fallit och
det samlas nog lite vatten och de har skugga.
Där är de jättehöga,
ja,
och frodiga.
Ja, så i skuggan har de haft det bättre i år än uppe på åsen i de torra partierna.
Och just det här också, det här att det är torrare partier, det är fuktigare partier och det går upp och ner och det är träd och det är stenar och alltihopa. Det skapar ju en enorm biologisk mångfald här på Årena Åsen. Tack för den här morgonen, Kalle Ljungberg.
Tack så mycket.
Och tack Lisa Henkov, och vad fint med spindelurt och klöverblå vinge. Och större dagsvärmare och backklöver och alltihopa. Men hörni, nu är det dags för veckans kråkvinkel. Och den här lördagen med Joakim Lindvall som har fått besök i sin trädgård. Men besökaren tycks vara väldigt ensam.
Vad vill den, undrar en sömndrucken tonåring när han kommer ut från sitt rum. Han syftar på den svartvita flugsnapparen som bor hos oss sedan ett par veckor. Holken sitter precis bredvid tonåringens fönster. Det är en tjusig hanne som gör skäl för namnet. Den är verkligen svartvit, som en gammeldags polisbil. Vi brukar alltid ha flugsnappare i holken. Tyvärr brukar det också alltid bli dramatik när de kommer. För då har ofta ett blåmespar eller några andra holkälskare redan flyttat in i bostaden. Och så kommer då flugsnapparna och kör bort dem. Så är det på bostadsmarknaden i fåglarnas värld. Nåväl, den kom redan i början av maj och sen har den flugit frenetiskt fram och tillbaka här i trädgården. Från holken till äppelträdet, till potatislandet, till fläderbusken, till komposten, till grannens röda staket och så vidare. Men oftast, eller mellan varje runda, så gör den alltid en tur till sonens fönster för att spegla sig. Den far upp och ner som en jojo utanför fönstret. Den är outtröttlig. Fast ibland sätter den sig bara ner på fönsterbrädan och tittar in i fönstret. Lite missmodigt och vemodigt, och även jag börjar tänka på vad den vill. Förmodligen vill den inte oss något särskilt. Fåglar vill ju sällan det. Men något vill den eller funderar på. Det kan till och med jag se utan att vara utbildad fågelpsykolog.
Jag tänker att den saknar sin partner. Jag vet inte om flugsnappare håller ihop i par eller om de dejtar inför varje ny säsong så att säga. Hur som haver, något saknas denna svartvita skönhet som har kommit hela vägen från Västafrika eller någon annanstans långt bort ifrån, hit till Gävle och vår trädgård. Kan jag hjälpa dig på något sätt, funderar jag på när jag ser den sitta där lite håglöst på fönsterbrädan. Förmodligen inte. Jag vet inte hur fågelrelationer funkar eller hur flugsnappare överhuvudtaget gör för att hitta en partner. Sjunger förstås, skaffar en fin bostad, men sen, om det inte hjälper, vad gör de då? Det borde finnas en dating-app för fåglar, tänker jag i min frustration. För det är något med ensamhet som är jobbigt. Ibland kan det förstås vara skönt att vara ensam, men ofrivillig ensamhet är aldrig skönt. Inte ens för fåglar, tänker jag. Så nu undrar jag, är det någon annan där ute som i sin närhet har en ensam svartvit flugsnappare? I så fall, swipa höger och skicka hit snapparen omedelbart.
Det sa Joakim Lindvall i veckans kråkvinkel. Men vet ni, i torsdags så hände det. En hona dök upp i den svartvita flugsnapparens revir till lika Joakim Lindvalls trädgård. Och hörni, nu tycker jag att vi lyssnar lite på svartvit flugsång. Svartvit flugsnappare inspelad av Steinö Nielsen i Troms i Norge. Och så är vi framme vid veckans naturfråga. Fäll ut era öron ordentligt nu. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. För att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten naturmorgon 35930 i Växjö. Så här lyder frågan. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. Och för att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Rätt svar på förra veckans fråga var lungört. Och vinnarna är Gudrun Olofsson i Umeå, Gunilla Krave i Karlstad och Bo Köhler i Stenstorp. Den som försov sig och missade när tonseglarna dök upp precis när holkarna sattes upp till dem i Gävle kan lyssna på Naturmorgon på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Allt levde, också det som såg stilla ut. Det skrev författaren Sara Lidman om myrlandskapet och skogarna i sin hembygd i Västerbotten. Hon har också i många böcker beskrivit människors kamp mot de jämmerliga sumpmarkerna. Nästa vecka sänder Naturmorgon från Vitthatsmyrarna och Missenträsk. Tidigare i programmet pratade vi om koltrast och taltrast och vilka eventuella artister de liknar. Marie Grevberg skriver apropå det, spela den underbara Blackbird med Beatles. En riktig vårmelodi som förebådar sommaren. Så det gör vi väl då. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Och med det tackar vi för oss. Naturmorgon produceras av Helena Söderlund, tekniker idag var Isak Palo Hjärtström, fältreporter Lisa Henkov och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.